If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vi kastar inte in handduken.
Nej, det är det sista jag skulle säga att vi gör.
Vi står stadigt när höstvinden viner.
Ja, och om jag tittar på dig så står vi stadigt i en fasansfullt mjuk polotröja.
Ja, nu är det ju sån säsong och den här kommer nog inte lämna mig förrän i maj kanske någon gång.
Ja, jag förstår dig. Det där är det plagget jag kanske sett fram emot mest faktiskt. Att ta på mig. Efter sommarens ganska varma temperaturer, eller hur?
Ja, så är det ju. Den här är ju en gråmelerad. Sen blir det en...
Är det lite cashmere i den där, eller?
Ja, det är det. Det är nog 100 skulle jag nog säga. Sen är det en blåmelerad och sen blir det en helt marinblå. Och
gud,
jag tror att du kommer nog tröttna på dem om 3 veckor ungefär, för då har du sett dem och de där kommer sedan rulla fram till maj.
Men jag älskar det, Pelle. Det är ett väldigt konsekvent bärande av plagg i våra podcast. Alltså, och det är verkligen positivt, för att det, man känner att det här är du.
Jag sätter mitt DNA i
ja.
På ögon, vad säger man, inte på näthinnorna.
Och så är det en liten femfix cord också, va?
Mm. Vår vän Blue Giallo på benen och på överkroppen är det en softgoat.
Jag måste säga att du ser extremt framgångsrik ut.
Oj, oj, oj!
Ja, men inte på det där liksom sättet att man har tredelad kostym, förstår du vad jag menar? Utan på det där sättet att jag har så mycket pengar så att...
Menar du open walk framgångsrik?
Exakt! Precis så.
Det är ju den bästa komplimangen. Men observera att jag nu la det i munnen på dig.
Ja, men det var faktiskt precis det jag menade också. Så att du träffade rätt.
Kanske för att jag har ett par mocka sneakers också.
Ja, men det är liksom... Tonen ligger där. Helt perfekt.
Jag skulle vilja återkomma nu när du öppnar den dörren och ger mig den fina komplimangen, så vill jag återkomma till det sen. Men du kör ju en... Jag skulle vilja säga, nu när du sitter exakt så där, så är ju du... Du är ju Thomas Crown.
Oh, det är ju ett väldigt fint betyg.
Nej, men alltså på riktigt. Det, ja. Och det tänkte jag inte på innan. Men nu, det är ju inte minst på grund av... Alltså hela kompositionen är ju det.
Jag skulle säga, det är ju faktiskt en av de finaste referenserna man kan få. För jag älskar ju både den moderna tolkningen och den originalfilmen rent stilistiskt. Jag skulle också lägga till, som jag tänkte när jag såg mig i spegeln innan jag gick hemifrån. Det är lite Daniel Craig i Skyfall, fast med något mer generös passform. Det här med ljusblå skjorta, grafitgrå kostym i grövre ull och en mörkblå slips.
Så är det.
När han kliver in hos Q och ska plocka upp en extremt fin Aston Martin.
I Thomas Crown-affärfallet så tänkte jag ju mycket på din klocka förstås.
Just det. Den gamle Steve McQueen som bar en amerikan.
Exakt.
Fast, vet du vad som är intressant? Jag har ju funderat lite kring det här. Det är inte en amerikan. Det är en Sintré.
Aha, för att, ännu bättre.
Ja, exakt. För jag har alltid trott att det var en Cartier-tank-amerikan. Men filmen är från 60-talet och amerikan lanserades 89. Så att det är en gammal Sintré, det måste det vara.
Jäkligt intressant.
Men det är ju som du säger, det är ju bara en bättre version om jag ska vara helt ärlig.
Apropå Cartier och deras tankserie så... så såg jag idag en av de här klassiska bilderna på Andy Warhol och hans tank som ju är en...
Jag tror det är en vanlig, om man nu uttrycker det så. Alltså typ en som Louis idag, Cartier.
Exakt, som sånt. Idag heter Solo.
Ja, exakt. Solo är ju, det är ju deras mest prisvärda instegsversion skulle exakt. Jag vilja säga. Men... det är ju också, fasen, det är så kul att säga det. Han är ju verkligen en av de här mest ikoniska Cartier-bärarna genom alla år.
På många sätt, inte minst för hans citat om att han aldrig dar upp den. Den funkar väl inte heller, tror jag. Utan han har en som, precis som många andra, som inte vågar erkänna den, men att man har en som han accessoar.
Det var ju det som var så klockan. Andy, varför vrider du inte upp klockan? Because it's a Cartier. Det är liksom så här...
Men då såg jag då idag en bild där han faktiskt har en, endera så är det en amerikan eller så är det en Sintré.
Ah,
så han hade alltså flera Cartier.
Det kan jag tänka mig. Alltså det är,
olika modeller.
Det är nog, alltså Rolex, absolut, Patek, Omega. Det finns många leverantörer av premiumklockor som har varit, som kända bärare har burit genom åren. Det är, vi har pratat om Agnellis... dykarklocka från Omega som man hade ovanpå manschetten när han åkte skidor till exempel. Men frågan är om inte just Tank från Cartier är den som flest stilikoner har haft. Det tror jag. Just en specifik modell. Så liksom.
Oerhört stilfull.
Ja, verkligen.
Det finns många bilder på den modellen och eller på den modellserien och
särskilt 30 till 50-60-tal, alltså den här gyllene eran av klassiskt herrmode med Cary Grant och Fred Astaire. Det är många godbitar där.
Muhammad Ali finns det en riktigt... Han står i bar över och det enda han har, som syns är då en Louis Cartier.
Wow, det är coolt.
Ja, den är riktigt cool. Det är verkligen, hela den bilden andas så mycket varumärke och någon form av mindre är mer smakfullt.
Och faktiskt, om man ska vara ärlig också, på den tiden så stoltserade ju Cartier uteslutande med väldigt, väldigt hög nivå på urverk också. Alltså, nu har de fortfarande det som är in-house, håller väldigt fin kvalitet. Jag menar, en kvartsklocka för 20 000 med en klassisk design som tank, det är en annan sak. Men de här liksom, det är också därför man ser de här gamla Sintré från 30, 40, 50, 60 och 70-tal. Alltså det är 400 000 idag. Så fina verk, så klassiska modeller i så få exemplar.
Vi gillar Cartier Tank-serien. Jag ska berätta en liten anekdot kring den modellen som jag inte har läst en enda rad om.
Okej.
Jag ska släppa en liten Cartier tankbomb här nu. Jag vet inte ens om du och jag har pratat om den.
Wow!
Det är ju så här, som många vet så är ju Ralph Lauren en klocksamlare av rang. För, vad kan det vara nu? Det kan vara 10 år sedan kanske, nu häftar jag, så startade han sitt eget klockvarumärke.
Just det.
I samarbete med Richemont-gruppen. Han siktade väldigt högt och det skulle vara ett klockvarumärke som skulle rimma med höjden han har i sitt övriga varumärke.
Framförallt Purple Label, va?
Verkligen. Ja. Och han hade och möjligen har urverk från Piaget, Jaeger och IWC.
Exakt. Väldigt hög nivå om man pratar urverksstandard.
Och jag tror, med någon form av facit som jag anar att den här kvaliteten var lite för hög för hans eget bästa. Jag vet knappt om den här linjen finns kvar idag. Men...
Jag har ju haft en våt dröm kring en av hans klockor som hade just ett Piaget-verk. Ett extremt tunt.
Mm, den runda.
Nej, jag tänker faktiskt på den fyrkantiga som påminner lite om en Cartier-tank. Men som är, den är jätteliten, den är typ 32 mm. Men då, superelegant.
Då är det i såna fall den som han har på sig. Som, ja. För att det finns ett klassiskt porträtt på honom som används i marknadsföringssammanhang.
Just det.
Han står i en, jag tror att det är en sandfärgad, alltså kaki, dubbelknäppt kaki kavaj.
Okej.
Okay. Där har han då stått med sin Cartier Tank American. Och det här är en bild som har förföljt mig under många år och som jag har dreglat över på många sätt.
Ja, det är ju några av de mest inspirerande bilderna som finns, de på honom i sina personliga
outfits. Ja, och med
outfits.
Då en Cartier som jag... Alltså två varumärken i en och samma bild. Sen släpper han sitt eget varumärke.
Ja.
Och vad händer? Jo, han har blivit äldre. Han har fått... Ja, men det, han har ju åldrat med värdighet.
Ja,
det har
verkligen.
Han gjort. Men det varumärket gör, det är att de tuschar bort.
Nej. Ja, men jag förstår nu. Ja.
De stoppar alltså in
hans egna linje
på handleden.
Oj, oj, oj. Det där. Och det går inte ett vant öga hos herr Nilsson förbi.
Det gjordes oerhört snyggt.
Ja.
Men det skedde.
Mm.
Att inte det här har liksom kommit upp till ytan tycker jag är ganska spännande.
Men som sagt, det är inte alla som har det där ögat.
Nej, men jag tyckte att det var lite kul.
Nej, jag tycker det är sjukt kul. Och jag har sett en intervju med Ralph Lauren kring hans klocksamlande. Och han är ju, precis som du är inne på, en stor Cartier-tank-entusiast.
Enormt.
Mängder med fina, även Santos Dumont, de här gamla originalen och så här. Otroligt fin
kollektion. Ja, och tittar man på de klockor som han har, alltså han har ju inspirerat så mycket av Cartier så att han har ju nästan lagt in dem i Xer också.
Jo, fast den jag tänker på, som jag hade en liten hänga på, den är väldigt tank. Jag måste ändå ge honom, han har ju faktiskt skruvat den ett halvt varv.
Han har dragit upp den.
Ja, exakt. Till skillnad från Andy så har han faktiskt dragit upp den. Sen, jag är inte supersåld på alla modeller i hans personliga klockkollektion.
Men han gör det bra. Mm. Problemet är bara att det är ju lite som med, om man får nämna ett annat varumärke, och det bestämmer ju vi själva vad man får göra. Därför så nämner jag Hublot.
Ja.
Det är andrahandsvärden som inte är wow.
Nej,
tyvärr.
Man får nästan betala för att bli av med dem.
Du säger det så vackert. Ja. Men han har ju en som, om jag minns rätt, heter Slim Classic.
Ja, just
som
det.
Är rund. Det är nästan som en blandning mellan en Calatrava och en...
Ja, jag är med. En klassisk designspråk, men...
Ja, men den har ett Piaget-verk i alla fall. Och den är så oerhört smakfull. Den är liksom... Han har liksom tjonat upp det, men jag tror att...
Men är inte det liksom... Det förklarar ju väldigt mycket hur klockindustrin funkar. På gott och ont. Om man jämför med till exempel klädindustrin, där jag tror att de som är väldigt intresserade skulle köpa en så bra kavaj som möjligt från egentligen vem som helst. Alltså där en skräddarsydd kavaj utan direkt avsändare smäller väldigt högt. Medan i klockvärlden så, även om du som entusiast vet att det är ett fint verk i, så är tröskeln ganska hög att köpa det från ett klädmärke. För det är ju vad Ralph Lauren... Visst, man kan säga att det är ett livsstilsmärke. Men...
Absolut, och det spelar ingen roll, precis som du är inne på, att hur mycket man uppskattar de här varumärkena och att kvaliteten är bättre än hos superlyxkollegorna.
Men den kostade också 180 000, den här dressklockan i vitguld som jag tänker på. Vilket är...
Det är inte gratis.
Det är priset för en motsvarande modell från AP, från Patek, från Vacheron och liknande. Alltså, är man uppe på de priserna, då, det är ju svårt som konsument om man inte har 200 000 som ligger och skräpar som man hittar.
Som du brukar säga.
Exakt. Så är det lite svårt att kanske bara gå med hjärtat. Utan...
Sen, för min del i alla fall, om jag hade haft den där 200-ringen som hade legat och skräpat i drömvärlden, så bär det mig emot att ge mig in i modeklocksegmentet.
Ja.
Han vill ju differentiera sig där ifrån det segmentet. Ja, ja. Och det gör han bäst av alla.
Absolut, han är ju föredöme i det avseendet.
Verkligen, vi har ju pratat om Tom Ford och klocksegmentet.
Ja, det är
det och då är det korslagda fingrar.
Ja, usch.
Men ändå så blir det speciellt.
Jo, man kan ju tycka att det var väldigt vågat, hälften vunnet, att ge sig in och göra sin egen kollektion med den här kvaliteten och nivån. De allra flesta hade ju gjort ett samarbete med till exempel Piaget eller Jäger, där man hade haft Jägers klocka och de var märkta med Ralph Lauren eller for Ralph Lauren. Då blir ju inte riktigt samma...
Nej, absolut. Och tänk nu när Ralph Lauren dör om 2 år.
Ja, alltså och hemskt att säga.
Och om 1,5 år så har klocklinjen helt lagts ner.
Mm.
Då kanske vi får omvärdera det här samlarvärdet.
Eller, ja, jag vet.
Eller vi kanske åtminstone får tillbaka några kronor.
Kanske. Men det där är så himla svårt, för om man tittar på vad som skapar andrahandsvärde idag... Så om vi tar Patek till exempel, de gör ju inte färre klockor idag än vad de gjorde förr. Men det går inte heller att frånse att det är historien av Patek, den historiska utvecklingen på allt de har gjort i andrahandsvärde, som fortsätter att betinga. Det blir ju som en form av klapp på axeln eller trygghet för många att okej, om vi köper det här så är det väldigt stor sannolikhet att det kommer hålla sitt värde på ett positivt sätt. Men samtidigt då, om du tittar på liksom moderna tillverkare, alltså om vi tar Richard Mille till exempel, det kanske var någon gång under 90-talet, men det är väl egentligen från 2000 och framåt som de egentligen har funnits.
Absolut, de är ju väldigt unga.
Ja. Men idag så är ju Richard Mille en av de mest hypade även på andrahandsmarknaden. Alltså de är helt galna priser på.
Mm.
Och det är ju såklart en vattendelare, jag menar... Många puritaner, som man kallar det, konservativa, de tycker ju att de här godisklockorna är det absolut sjukaste och sämsta som har hänt klockindustrin. Att det är liksom som att han bara viftar med utsträckta långfingrar till branschen och så här, ja, gör vad ni vill, jag gör godisklockor som säljer slut direkt liksom. Men det är ju ändå, det är ett av kanske väldigt få exempel på moderna varumärken som lyckas att skapa
respekt.
Ja, och så om vi tar Lange då, som är liksom kanske det finaste som finns urverksmässigt, alla kategorier. Det är ju inte heller någonting som kanske så här, har världens bästa andrahandsvärde, även om det borde ha det.
Nej, men och där kan du ju snudd på vända över en natt, känns det ju som.
Ja, de tror jag däremot kan det.
Sätt en Lange på en eller möjligen alla tre i Swedish House Mafia.
Jo, det är sant. Men då kanske det vänder åt fel håll i och för sig.
Jo, men om vi talar värde.
Ja, det är sant. Det är sant.
Sen om du och jag gillar eller ej. Men om vi talar värde.
Ja,
så,
jag är med vad du menar.
Så är jag tämligen övertygad om att då skjuter det ganska snabbt.
Ja, jag är bara orolig att om den typen av crowd skulle börja... köpa Lange eller den typen som följer och inspireras av DJs. Inget fel med det, men då kanske man snarare ser APs utveckling efter liksom hur Royal Oak och framförallt Offshores blev exakt den här typen av målgruppens drömklocka för massa år sedan.
Ja, fast idag är ju, har ju Patek på
exakt.
Varenda
exakt. Och det är det som ska bli kul att se. Hur kommer det påverka den här historien av Pateks dominans på andrahandsmarknaden och i auktioner? Kommer det, för det är inte 100% positivt för... klocksamlare heller, att den utvecklingen sker, att ett varumärke som förknippades med industrimagnater och industrialister idag är DJs och fotbollsspelare, då är man inne i hur blå lite i de här trakterna och rotar.
De har makt.
Det har de. Och världen ser inte ut som den gjorde på 30-talet när Henry Graves kunde liksom beställa komplikationer. Och det var den typen av inspiratörer som skapade hype.
De har enorm makt.
Väldigt spännande.
Schweiziska klockor pratar vi om.
Och, det är kul.
Ja, vi gillar ju det här.
Och även tyska.
Och även tyska, precis.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har inte varit i Schweiz, men du har varit i Frankrike.
Ja, det har jag faktiskt.
Du gjorde en liten tur.
Jag gjorde en liten weekend på Rivieran. Kände att det behövdes en liten kyss i skinnet innan vintern.
Liten kyss av luman.
Exakt.
Tusenvattan skulle göra sitt.
Det var väldigt trevligt. Jag hade jättetur med vädret igen. Det var strålande sol, 27 grader i, jag var där torsdag till söndag. Så det var magnifikt.
Du var inte på den här femstjärniga som du var på? Nej, fem.
Det var inte
restaurangen,
ja, menar jag. Du tänker på Chateau Essa. Jag var faktiskt inte i S överhuvudtaget. Nej. Den här gången. Vi hade inte bil den här resan, och den är lite svårtillgänglig, den stan, utan hyrbil eller bil.
Där är det bil, eller så är det den här
helikoptern.
Vispen.
Ja, exakt. Landa uppe på Disneyborgen bara. Däremot så var jag på två ställen. Ett som jag varmt kan rekommendera och ett som jag önskar alla fly från snabbast möjligt. Oj. De är ungefär lika dyra.
Ja, nu får ni öppna anteckningsappen i era mobiler nu och skriv ner det här så att ni går rätt.
Först kan jag varmt rekommendera ett ställe som heter Plage Keller, eller Plage Keller. Kanske de uttalar det. Det ligger på Cap d'Antibes. Det är en av de få betalstränderna på själva, som inte är privat.
Det är alltså en strandklubb?
Klubb är väl att ta i. Men en strandrestaurang med två pontoner som går ut från stranden. Och en restaurang som jag skulle vilja påstå håller bland den bästa strandrestaurangstandarden jag någonsin har testat. Åt någon sån catch of the day fisk som en seabass, tror jag det var. Det var nog bland det godaste jag ätit i fisk.
Äter du den på ben då, eller?
Nej, det är ju det som är så trevligt. Den är ju saltinbakad.
Alltså, de knackar loss?
Ja, knackar loss. Och sen så står de ju och filerar den vid sidan av bordet medan man äter sin, eller avslutar sin förrätt.
Jag har aldrig ätit sån insaltad.
Saltinbakad, tror jag.
Saltinbakad.
Ja, det är alltså...
Är det lika salt som man uppfattar det när man ser?
Det smakar inte salt alls. Det här är bara för att behålla saftigheten, tror jag. Eller det är bara ett sätt att tillaga det. Men alltså, sen är det ju så här, catch of the day, dagens fisk i Frankrike och faktiskt i Italien också. Det är en av de dyrare rätterna man kan äta, så att man ska vara medveten om det. Det är...
Jo då.
Jo, om man jämför med svenska priser även på bättre ställen, så brukar ju inte fisk överlag vara så där att man drar öronen åt sig jämfört med till exempel en hängmörad köttbit.
Om man inte är på Sjömagasinet hos Leifs arvingar.
Ja.
Det var en konstig dialekt som kom där. Men nästan lite lundensiska.
Ja, lite. Men alltså det är fortfarande, om man går till ett bra ställe där de har ordning och reda i sitt kök, så tycker jag att dagens fisk är ofta det bästa man kan äta. Sen behöver man kanske inte äta tre rätter på lunch, utan man kan ta en sån och så kanske ett glas krispigt vitt vin.
Ja, det var precis det jag skulle fråga, vad du drack för något.
Drack precis just det, ett krispigt vitt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det hette, men det var väldigt gott.
Vi lämnade det där, det var ett
och
krispigt vitt.
Och en liten mini ravioli till. En krämig med lite sparris i.
Alltså sparris ravioli, alltså sparrisfyllning i, eller?
Precis. Plus att det var en väldigt så här krämig sås. Så det serverades också sjukt snyggt att när man sätter sig och får maten, dels eftersom de håller på och benar ut den här fisken, då serverar de liksom lägger ju upp på ens tallrik. Det är ju väldigt så här gamla skolan.
Men det är ju fint, så
jag
ska det vara.
Jag tycker det är superhärligt.
Så ska det vara.
Så det är plaschkeller kan jag varmt rekommendera.
Och sen när det dukades ut blev det en enkel espresso och en tobak av det mörkare slaget.
Mm. Det tror jag det blev faktiskt nu när jag tänker på det. Mm. Men det är ju alltid trevligt. Sen på stranden så ibland så man får känna lite vad man är sugen på. Ibland när det är varmt så föredrar jag till exempel just rosé eller vitt vin. Mm. Eller kanske någon uppfriskande drink av någon sort, typ gin tonic eller något sånt där. Men jag är inte så mycket för till exempel att dricka rom eller whisky.
På dagen?
Nej.
Nej, men det är ju som att få en hästspark. Liksom.
Eller hur?
Eller om man känner att okej, nu rundar vi av den här dagen och klockan är 14.30. Då tar man in en rom.
Jo. Jag vet inte, det är någonting...
Det är som att dra ner rullgardinen liksom, och börja dricka mörk sprit till lunch.
Ja, jag vet. Och det är... Jag tror, för mig har det väldigt mycket med värmen att göra. Det är samma med rött vin. Det är klart det kan vara vansinnigt gott med ett lite kylt rött till lunchen om man sitter i skuggan någonstans och äter någonting som passar till rött vin. Men jag skulle inte göra det överlag.
Nej.
Det är på kvällskvisten i samma fall. Men mer...
Det var det stället positiva. Som var bra.
Ja.
Keller eller Keller, det, man väljer själv.
Precis. K-E-L-L-E-R. Sen så var jag i Cannes en kväll.
Jo då, turistfälla.
Det är en underdrift.
Aha, det var riktigt risigt.
Alltså, när jag var yngre så kunde jag verkligen gilla Cannes. Alltså, så här, gatan Rue d'Antibes i Cannes, som är lite mer av en så här multibrand butiksgata där de flesta butikerna har flera varumärken. Den är fortfarande helt okej.
Okay. Ja.
Det finns lite fina klockbutiker och sånt där. Men det är så fruktansvärt grisigt i Cannes. Om man tänker, alltså det är liksom...
Dålig atmosfär.
Ja, men alltså nyrikt på ett dåligt sätt. För jag har egentligen ingenting alls emot nyrikt. Liksom, det är bara ett bevis på att du har gjort någonting framgångsrikt. Liksom. Men det här, det är tacky, det är nytt och blankt. Och det är liksom, fast servicenivån till exempel ligger inte enligt mig i linje med fläden. Om man tar motsatsen då på typ de här gamla anrika etablissemangen där servicen är mitt i prick, typ Club 55. Där du ganska rustikt, ganska enkelt, men allting är tipptopp liksom. Men i Cannes så drack jag en vesper på Hotel Martinez. Det är en av de här två smällhotellen, det och Carlton. Jag fick skicka tillbaka den. Det är alltså... den sämsta vespen jag har druckit sett till att den då kostar 250-300 spänn eller något sånt där.
Katten hade pissat i fel glas.
Nej, men typ. Alltså det är liksom, om man gör en vesper med en tredjedel martini, då har man ju liksom en väldigt kreativ tolkning på hur den drinken är. Sen kan alla göra fel, skicka tillbaka den och där får jag ge dem att det var liksom inga sura miner så. Men den var ju inte bättre när den kom tillbaka. Så då hade jag ju varit jättetydlig med att jag ville ha en dry. Väldigt torr. Ja, nej, det matchade inte prislappen på varken hotellet eller läget.
Nej, det var inte kul.
Nej, men då vet man det. Skippa kan, åk till S. Eller till... det finns massa mysiga ställen som inte är så hypat eller så vanligt.
Det var inte till Herms belåtenhet.
Nej, du har väl ganska bra erfarenhet av Nis, va?
Ja, men det har jag. Jag hade en väldigt... jag kan ha jag varit väldigt... jag hade en väldigt kul kväll på ett stökställe där som heter La Chunga.
Ah,
som
okay.
ligger precis vid Martinez.
Okej, okay. Där har jag inte då. Varit.
Det skulle du gilla.
Ah, okej. Okay. Då får jag väl ge det en chans nästa gång.
Men det var en pressresa.
Mm.
Med allt vad det innebär i form av bransch. Det var en bra samling branschmänniskor.
Mm.
Som en liten gåva av det här företaget som ordnade resan, så fick man ett strandkit bestående av simfötter, cyklop och snorkel. Och jag tror att vi kanske var 5 personer ungefär som runt 04:45
bestämde er för att utnyttja
gick det här. Tåget i hotell Martinez korridorer i det här.
Det där gillar jag ändå. Det där är kreativt.
Bara en kvinna i det här tåget sen inte hade en aning om vilket rum hon bodde i.
Var det någon av er som gjorde en Bruce Wayne och badade i fontänen och sen sa I'm buying this hotel and changing the policy regarding the pool?
Nej, kul. Det borde vi ha gjort. Men
kul!
Det, ja, det var kul. Det är min erfarenhet. Men om det finns kvar det stället över vid La Chunga, så
det ska jag hålla utkik för. Jag lär ju komma tillbaks till regionen i alla fall.
Men när du var där... då
du var ju också ute och flängde, Pelle.
Ja, då jag gjorde mig en liten tur till Genève.
Okej, okay. Vad trevligt.
Ja, men det var väldigt trevligt. In och ut skulle man kunna säga. Det var en 30-40 timmars...
touchdown Genève.
Ja, exakt. Via Zürich. Och varför jag säger det är nu för att på första flighten och andra flighten då, så reser det även... en far och son.
Okej.
Okay. Som då...
inte hiphop-kollektivet far och son, utan en faktisk far och son.
Där kan jag säga att jag inte ens vet vilka det är. Men jag skrattar åt att jag
förstår.
Borde veta.
Men det är bara, jag vet inte om du borde. Det är faktiskt... det är bara en... det slog mig bara att det hade varit en extremt märklig... situation.
Men mannen då, far, ena halvan av hiphop-kollektivet.
Exakt. Frej.
Ja, han är som då tagen, klippt och skuren ur en Dressmann-annons.
Okej.
Okay. Det här är då ingen annan än Björn Borg.
Nej.
Och han ser ju så förjäkla bra ut.
Ja, alltså. ja. Absolut.
Och som stockholmare i min ålder så man har ju sett honom några gånger liksom. Men, men inte sådär wow. Han är ju fortfarande, tycker jag, extremt cool liksom.
Absolut, han är en av de största svenskar som någonsin har funnits, skulle jag vilja säga. Alla kategorier.
Och han liksom så här schysst klädd, absolut inte wow, men ändå, ja, men det var han och sonen då som skulle ner till Genève. Inte helt oväntat satt de på rad 1.
Mm.
Jag satt på en rad som den kan ha haft 3 siffror i sig.
Det var
alltså, jag satt i
långt
bak.
Boskapsavdelningen, alltså hund, förbi hundavdelningen.
Nej, men alltså förbi avföringen i toalettens, eller vad säger, i flygplanets axlar.
Septiktanken.
Ja, där låg jag och krålade. Skämt åsido, absolut inga problem med det. Men sen när jag då ska gå av den här sista flighten, då tittar jag lite till höger om mig på andra sidan gången. Och då tror jag fasen att jag har käkat svamp alltså. För då sitter det en till far och son där.
Okej.
Okay. Varför jag då tror att jag hallucinerar är för att de har båda två MC-ställ på sig.
Va? Alltså läderdräkt?
Alltså funktions-MC-ställ.
Nej, vad skit.
Inte sån här...
på planet?
på planet.
Måste ju svettas ihjäl.
De hade tagit av sig jackorna. Så det var som exakt som att de satt på någon mack någonstans och tog en glass. Ja. Man åker förbi med bilen och så ser man så här, okej, de har hjälmarna vid sidan av och så har de jackorna.
Unna sig en 88 och en nog.
Ja, men de hade faktiskt inga ryggplattor på sig.
Nej, det var ju skönt i hjälp.
Men de hade såna här stormtrooper boots, alltså såna här riktiga MC-boots som var svartvita, precis som stormtroopers.
Wow.
Och jag blev så här, hur...
Varför åker man i kittet?
Nej, men det är det jag inte fattar. Alltså, jag har tänkt på det här sen dess. Det är en vecka sen nu. Och jag blir inte klok.
Nej, inte
på...
Jag.
För att det fanns inget tvivel. Och det var liksom... Det var ingen svensexa. För det nej. Jag tänkte så här, okej, det här är ett prank. Men de var liksom...
Men de kanske ville spara på handbagage... utrymmet.
Det
där tar ju plats, vet du, ett sånt där
ställe. Det är en bra teori, verkligen.
Jag kan säga så här, efter den där resan, de har nog fortfarande inte fått av sig de där läderbyxorna, alltså.
Nej, men och de, alltså josen i de här bootsen.
Jag tänker det också, alltså. Det måste ju vara Sahara i de där stövlarna.
Ja, men inte lika torrt där.
Nej, det är sant. Det är sant.
Snarare Atlanten, men... Ja, nej, men det var i alla fall far- och son-temat på den här Syrisk-Genève-flighten då. Och då gjorde, det blev ju att jag då saknade mina söner lite.
Såklart.
Kände mig lite malplacerad där. Det var lite spektakulärt. Men sen målet var ju att komma ner och götta sig lite i Vacheron-Constantin.
Ah, mer schweizisk klockporr.
Ja, vi kanske inte ska porra loss ännu mer nu, men nu, det var i alla fall målet. Och det var...
Men det kunde man följa på stories på Maison Nilsson.
Precis.
Väldigt trevligt.
Vi kan prata mer om det varumärket någon annan gång kanske. Vi ska ju fortsätta med klockor senare i höst.
Absolut.
Den här Stormtrooper-outfitten på rad 725 Z, den satte sig på näthinnan. Jag har faktiskt en bild. Jag var tvungen att ta en bild.
Jag ser det framför mig.
Nej, men så var det i alla fall. Det är ju härligt att göra de där små turerna. Vi har ju sagt det förr.
Och på tal om de små turerna. Vet du vad jag ska göra idag? Jag har varit taggad över det här. Idag när vi spelar in så är det ju måndag. Och jag har varit taggad över en liten grej hela helgen.
Du ska skaffa en till hund?
Nej, det ska jag inte göra. Inte än på ett bra tag. Men jag ska, efter vi har spelat in, traska bort till vår vän Martin på teaterbaren. Och var med på en så kallad masterclass.
Gud vad spännande. Jag vet ju att du har varit på minst en tidigare, va?
Helt rätt. Precis, jag fick det av min fru i present. Och då var det Negroni-tema. Det var en ögonöppnare, kan jag säga. Här kan jag verkligen i ärlighetens namn rekommendera alla som har en vän eller en partner som gillar drinkar. Kolla upp det schemat för teaterbarens masterclasses och ge det i present. Det kostar, jag tror det kostar 800 kronor för att vara med. Men det är alltså inte så att man sitter och blandar själv, utan man får en genomgång av Martin där han går igenom i då Negroni-fallet. Så gick han igenom liksom alla versioner du behöver eller bör eller vill känna till av den här drinken.
Den blir ju spännande då. Jag blir ju väldigt nyfiken på hur han kommer att lägga upp det där för er elever slash klassen med, när det gäller då dry martini.
Ja, för det glömde jag ju säga. Det är alltså dry martini-tema idag.
Det var bara jag som gissade.
Nej, men
det, alltså.
Det stämmer. Det stämmer. Och det, ja, som vi har pratat om ungefär 2 miljoner gånger.
Tänk att jag kan läsa dina tankar så väl.
Du har helt rätt. Jag älskar ju dry martini. Jag älskar ju Negroni. Så att de två är ju för mig liksom, det är ju lite av husgudsdrinkarna.
Det var nog därför jag tänkte på det, för att vi pratade om den när Martin var gäst här.
Just det.
Så pratade vi väl om Dukes.
Exakt.
Dry martini.
Mm, den första enligt sägnen gjordes ju där i London, och de har en väldigt specifik karaktär på sin. Det är det som är kul också, för att han har ju lovat nu, eller jag läste lite schemat, att i en sån här masterclass så är det alltså inte bara deras version, utan då kommer Martin göra vad han tycker är den ultimata versionen. En kanske Vesper, som är en twist på en dry martini. Och så har han faktiskt lovat att göra en Duke's martini, som kännetecknas då av att den är bone dry. Det vill säga, det är så lite värmut. Det är en riktig Churchill alltså.
Och iskall väl?
Alla är iskalla. Alla måste vara. Det skulle jag säga är kravet. Oavsett vad det är för typ av martini så ska den vara iskall.
Men jag menar fryskall.
Ja, precis. Alltså, det har du rätt. Tillvägagångssättet de använder sig av är ju att istället för att kyla drinken med is så kyler man flaskan i frysen innan man blandar. Så att allting är... Liksom. Och då, det är ju också då för att man får fram minimalt med vätska, alltså vatten.
Slipper ju isvätskan.
Exakt. Medans Martin då hävdar att det faktiskt behövs för att ge hans perfekta version. Att vattnet som isen släpper frigör en hel del smak och karaktär. Och att han menar ju då att Dukes gör snarare en iskall gin. Mm. Vilket också är fantastiskt gott.
Och det, men det här med lite vermouth.
Ja, alltså det är så som Alessandro Palazzi gör den, så är det ju, han häller ju vermouthen i glaset och så snurrar han tre varv så att det liksom lägger sig på insidan och sen kastar han ut vermouthen på mattan.
Jag ska ju då inte gå på den här masterclassen, men jag vill höra...
Jag kommer ju köra en uppdatering
i nästa vecka. Det jag däremot ska göra om några veckor, det är ju att jag ska åka till Dukes. Det är två saker jag har på mitt London-schema. Det här är ju resultatet av en oerhört egoistisk pappa som tar med sig sina två söner till London på höstlovet. Han har två saker i görningen och det är ingen som involverar barn.
Och pappan
är då såklart jag.
Älskar när man planerar en far- och sonhelg som inte är så speciellt barnvänlig.
Det är ju hemskt egentligen. Nej. Men det är de här två sakerna. Den andra tänker jag inte berätta just nu, om jag inte redan har gjort det. Det har ingenting med...
Nej, okej. Okay. Jag bara ler.
Det är oerhört rumsrent,
ja,
kan
det är bra.
Jag säga. Det är
bra.
Väldigt rumsrent. Men den här Dukes-drajan och det som kommer efter det, då får sönerna vara på hotellet, tänker jag. Sen om de stannar kvar där på rummet.
Nej, men det är en annan sak. Det finns ju mycket annat kul att göra för dem i London.
Ja,
det är ju en
exakt.
Magisk...
Nej, och det blir en kväll som... Jag ser det som att de får lite egen tid.
Ja, men det, exakt.
Ja, de får...
Hej då, killar. Syns vi på söndag eftermiddag.
Ja, alltså... vecka 51.
Ja. Du vet, det är bara att säga till flygvärdinnan vad ni ska och allt sånt där. Så
exakt.
Syns vi hemma sen.
Exakt.
Klassiker.
Nej, men så att det blir en dry martini höst både för
kul.
Dig och mig.
Ja, men då kan vi köra en liten uppdatering av detta efter när du kommer tillbaka. Och jag kommer ju ge en summering nästa vecka.
Ja.
Men jag kan varmt rekommendera, eftersom jag har varit på en masterclass innan, att gå in och boka det här. Antingen ge dig present till en bekant eller ta med en polare.
Ja.
För det är väldigt roligt att vara två eller tre kring bordet, så kan man sitta och snacka och jämföra, för man får ju smaka av allting och så här.
Vi gillar Martin och vi gillar teaterbaren.
Exakt.
Vad vi också gillar är ju vår lilla följetong-ikonerna.
Mm, precis.
Jag har tagit med mig en mental ikon här. Jag har inte med mig den fysiskt. Det här är, nu är vi på verkligen på casual-nivå här. Det här är ett par skor, eller det är ett par kängor som jag har ett par av. Det här talar ju egentligen emot mig själv, men jag har ett par som jag ska inviga i år.
Okay.
Den här säsongen. Men jag har sneglat på dem i, ja, det är mer, definitivt mer än 20 år.
Okay.
Jag tänker på Red Wing.
Ja!
Red Wing-kängorna.
Våran vän Christian Hagens absoluta favoritsko.
Definitivt, och han har ju tagit steget ännu längre. Du vet, han gör ju klockremmar av...
Gammalt läder från...
Ja, gamla skinn, gamla skaft och andra
Gud, vad
delar. Det gör han, men Red Wing tycker jag är riktigt coola, och jag tänker ju på, när man ska tala ikoner så tänker jag ju på modellen som heter 877.
Mm.
Som går lite åt det här, kan man säga, konjaks tegelröda.
Ja, och så ja, men nästan lite chestnut, lite så här kastanjebrun.
Chestnut, ja, precis. Och det är ju en väldigt karaktäristisk sula på den här.
Precis, och den är vit nästan alltid, eller benvit.
Exakt, och det här var ju någonting som snoddes och kopieras ju fel, men som anammades av flera, många varumärken de två, tre senaste åren.
Just det.
Och där kan man väl nästan säga att Red Wing har, det har ju varit deras DNA.
Ja, verkligen.
Och sen så de här gula snörerna. Jag gillar de här. Det är, och det här är ju typexempel på kängor som blir så otroligt mycket snyggare när de är patinerade.
Ja.
Och så de ska smörjas in och de ska leva.
Gärna ihop tycker jag med ett par lite vidare råjeans.
Verkligen.
Med mycket egen patina där också.
Verkligen. Red Wing 877.
Snygga.
Ja, funkar. Jag ser ju framför mig en, du har ju en stickad så här, en vit tjock, riktigt tjock tröja.
Mm.
Jag ser en sån till
absolut
de här, och så ser jag ju en peacoat.
Ja,
också.
Exakt. En casual klassiker. Väldigt trevlig. Jag har också valt en klassiker. Jag tänker på trenchcoaten.
Härligt.
Och här är det ju faktiskt lite omdiskuterat.
Uh-huh.
Vilken som är originalet.
The battle of the two.
Precis.
Kan man väl säga, va?
Ja, och jag har faktiskt inte gjort mitt val baserat på vilken som är först.
Nej.
Utan vilken jag tycker är snyggast eller har mest historisk koppling. Eller, och då finns det ju antingen Burberry eller Aquascutum. Och det är Aquascutum jag tänker på. Och då är det ju framför allt, det är ju Humphrey Bogart i Casablanca.
Superklassiker.
När han och Ingrid Bergman, är det va?
Ja.
Står och hånglar. Och då står han ju i den här längre än knälånga, kakifärgade klassiska trenchcoaten.
Börjar trenchcoat-säsongen för dig nu? Eller
ja,
hur?
Ja, alltså jag har ju faktiskt ingen Aquascutum trench, men jag har några andra alternativ som påminner. Alltså,
för du har ju en ljus.
Precis. Och jag skulle säga att det är den perfekta säsongen är precis nu. Alltså, nu har det varit för varmt för att ha dem. Det stänger nästan in kroppsvärmen. Men nu när temperaturen har gått ner, men det är då och då kommer en skvätt vatten. Nu är det perfekt över en kavaj. Så att det är faktiskt det ytterplagget som jag har när jag går ut med hunden eller när jag liksom så här helgpromenader. Egentligen alla situationer. Kanske inte om man ska vara superformell. Det funkar, men den har ju lite så här, den är lite
mer.
Nej,
men jag håller helt med dig. Du har väl både med färgen och med plagget. Alltså
över en smoking kan jag tycka att det blir lite så här. Det är konstigt. Alltså, ta ett paraply och åk taxi för fan.
Ja,
typ.
Din jävel.
Ja, din jävel. Nej, men det låter ju drygt. Men när det är så extrema situationer så kanske man inte behöver ha ett funktionsplagg. Då skulle jag ha en mörk, dubbelknäppt paletå istället. I ull. Men den är i alla fall en klassiker. Och de gör ju faktiskt, Aquascutum gör ju den versionen sedan några år tillbaka igen, i en ny lansering i just kaki och mörkblått. Så att den finns på deras hemsida. Det som skiljer den från andra modeller i utbudet är ju att den faktiskt är liksom vadlång eller nedanför knät. Och det tycker jag är A och O när man har en regnrock. För att har du en sån här lårkort historia som har varit populär senaste åren, då tycker jag att man förlorar i princip hela funktionaliteten när det faktiskt regnar, för att hela fötterna blir plaskblöta ändå liksom. Så att,
två klassiker, ett för överkroppen och ett för fötterna.
Precis.
Då är, med dem är man ju verkligen redo för hösten.
Definitivt.
Det kan bli kallt
på
andra ställen. Men
om man bara kör dem. Ja, det är ju lite intressant.
Då blir det blotta rockarnas blotta rock.
Det är ju faktiskt, finns ju en koppling där till att
trenchen är ju det.
Kan bäras precis i sin enkelhet utan någonting under.
Och naturell.
Exakt.
Men jag tror att vi tackar för oss med det resonemanget, va?
Ja, Och så hörs vi igen om en vecka.
Då är vi tillbaks och ni når oss på podd
at
gentlemanualen.se.
Så bomba iväg frågor. Det ser vi fram emot.
Tack.
Hej. Hej. Suddenly I think of time.